Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Han var ju också paladin då, men hans butt var inte clenched. Han sträckte inte röven som han
hade svalt hela stolen, så avslappnad han var.
Ja. Sitter som någon sån där stor tjock villain i någon film och typ så glider runt på sin egen stol.
Och så satt han i sin takeaway. Han snurrade fram till datorn och så klappade han takeawayen som han klappade en katt. Ja.
Det var en calzone var det. Hallå! Välkomna till Warcraft-podden avsnitt 10!
Hallå!
Den!
10!
Nej, nu blev det en språklektion igen. Är det tyska också, eller?
Ja. Ja. Läste du typ mycket tyska när du var i skolan, eller?
Ja. Jag gick ju på en tysk skola.
Tysk internatskola. Mm.
Gjorde du?
Hallå. Nej, Andreas! Fan, nej,
fast det, jag skulle bli förvånad. Han pratade tyska, fan.
Ja. Nej, det gjorde jag inte. Du har hört alla fraser jag kan också nu.
Ja, okay.
Tyska, nu kommer det bara repeteras.
Fraser är ju ett sjuhelvetes jävla överdrivet statement. Alltså, ändå. Det är några nummer du kan.
Du, ditt ansikte är ett överdrivet statement. Så att,
ja, jag vet. Det är överdrivet vackert, är det.
Ja, det är det. Ni ska se vad snygg han är.
Åh, vilken kille. Men avsnitt 10 är ju faktiskt rätt kul. Det är ju lite av en så här
milstolpe,
det var det. Goalpost tänkte jag säga.
Men det kanske var milstolpen.
Ja, jag tror inte det heter goalpost på engelska, men
milstolpen.
Milstolpen.
Där sa det. Avsnitt 10, Milengestolpen. Det ska avsnittet heta för övrigt. Det ska det lätt heta.
Fan vad bra.
Ja, men vi har haft en fantastisk vecka och veckor här faktiskt, när vi har haft mycket lyssnarinteraktion med folk som har kommit in på våra nyetablerade Discord och snackat med oss och spelat Mythic Plus med oss faktiskt.
Ja.
Vi har fått mejl och folk har börjat gilla oss på Facebook, men vi vill att ännu fler gör det. In och gilla på Facebook. Hör ni det här avsnittet, gå in på Facebook, sök på Warcraft-podden, gilla och följ. Varför, Andreas? För då får man någonting på Discord. Eller?
Ja, då får man ju fresh member-status med en epic lila färg som man får sitta över de andra som inte har den.
Ja.
Så det är ju skönt.
Ja, nej, men för vi befinner oss i den där Discord-kanalen när vi spelar. Och det är där vi sitter och kommunicerar med varandra. Så det är bara att ni kommer in och snackar skit med oss eller spelar med oss eller vad som helst. Alltså, vi har ju pratat om att vi vill liksom få in tillräckligt med folk där i så att vi kan spela Mythic Plus hela tiden eller raida till och med. Det vore ju skitnice.
Mm.
Håller ni med?
Ja, absolut. Och det är på Facebook-sidan som länken finns också, värt att nämna. Så att vi kommer säkert länka det i avsnittsbeskrivningen med, om vi kan.
Ja, men det kan vi göra. Vi kan länka i avsnittsbeskrivningen.
Som sagt, det är ju för att få member-status så måste man gilla sidan. Så det är bara att skriva, hej, jag gillar sidan, jag heter så här, till någon av oss.
Men vad innebär member-status då, liksom?
Mer än
den lila färgen.
Det innebär inget mer.
Nej. Ja. Man har en gilla på Facebook aura.
Han är golden boy.
Golden boy. Gucci gang. Gucci gang.
Ja. Ja. Nej, men det har varit jätteroligt verkligen. Jag spelar mycket med några lyssnare och sådär, och det har varit väldigt kul faktiskt.
Ja, vad hette han första vi spelade med? Det var först spelade vi med en kille som hette Sui. Hette han på frågar vi vad han hette på riktigt?
Nej. Kör med vår vanliga så här.
Ja, men han hette Sui i alla fall på Discord, så honom spelade vi med. Nej, det gjorde vi inte.
Nej, det gjorde vi inte, för han var Alliance. Men vi skulle spela med han tills vi insåg att just det. Det här går ju inte.
Nej, just det. Vi satt och spelade när han kom in, så vi satt och snackade med honom, och sen så planerade vi att vi skulle spela Mythic Plus, men så visade det sig i elfte timmen där att han var Alliance. Så då var det bara att lägga ner det på projektet, för det är ju tyvärr så att vi är hård. Det sa vi i första avsnittet, men det kan vara värt att repetera att vi är hård.
Och spela på Tarenmyll. De flesta av oss. Sen har vi Andreas som har någon konstig idé om att Kassak är någonting att ha.
men det kan, jag kan ju säga att det vore ju någonting att liksom trilla in tillräckligt med folk i Discorden, så liksom är ju jag öppen för att liksom dra igång en Alliance-karaktär också, så att man kan interagera med de som spelar Alliance också.
Ja, absolut. Jag har en Alliance 110, det är bara att den är så pissigt gearad, det är det som är lite trist. Alltså,
jag har den 100, jag skulle kunna dra upp.
Det är ju bara det att det tar, alltså, det är ju inte bara att gå in och spela på dem, tyvärr. Alltså.
Nej, precis. Nej, men så det som man kanske kan göra är att om vi har några lyssnare som spelar Alliance kan de få boosta oss. Wink.
Precis.
Nej, men så att vi kan spela med dem också, för det är ju tråkigt att behöva säga nej bara för att man är olika factions liksom.
Absolut, absolut.
Utöver det, vad har det annars hänt i veckan, Andreas? Vad har du gjort?
Jag har healat ganska
mycket. Fan.
Ja.
Ja, det var ganska hemskt faktiskt.
Nej, men jag har kört min paladin mycket. Så i början från förra avsnittet så har jag kört några heroic, Antares och normal för att få upp lite gear. Sen så igår så gav jag mig in i Mythic Plus också. Körde 2 15s och en 14 på kvällen sen.
Hur gick det då?
Det går, alltså jag har ju träningsverk i stjärten, för jag är ju bara clench. Nothing, alltså det är, jag sitter ju och fokuserar så in i bomben.
Det var några gånger där när vi spelade att hon skulle ta en paus där och låta Andreas gå på toa, så skulle han skita ut en diamant, för det var så jävla, ja. Alltså, man hörde honom, han var så stressad.
Det blir så här, man sitter och så bara, in, hur mycket damage som helst, och så bara.
Ja. Men hur upplever du Paladins? Var det nice liksom?
Det är nice. Alltså det är ju det som blir är ju att det är ju de har ju ganska bra healing när det väl har smält mycket. Alltså det går ju fort att få upp, men du har ju inget att förbereda med. Så nej, att du sitter ju och väntar, sen smäller det och så får du liksom jobba i kapp mer än vad du kan förbereda inför damage.
Ja, just det. I jämförelse med till exempel Disc Priest och Druids och sådär.
Ja, men precis.
Bygger upp ett skydd före innan det smällen kommer liksom.
Så att det blir ju extra hård Bart Clench på Paladin.
Ja. Nu kör vi.
Men det är fett kul alltså, och det gick ju, jag tycker att det gick bra.
Jo, men det gjorde det. Det gjorde det faktiskt. Jag ska inte bärsa på det för mycket. Det gick okej.
Klarar ni dem eller?
Ja.
Ja, gud ja. Absolut. Sen hade vi några mer intressanta stenar senare som vi gjorde lite andra varianter på. Men det tar vi sen.
Ja, det får du ta i din. Ja. Men sen har jag inte gjort... Jag har såklart spelat på Hunter också och Dekon. Men fokus har varit på Paladinen och det har varit jättekul.
Du har alltså 3 karaktärer i rullians nu. Det är ju häftigt.
Ja, det har jag.
Men det är ändå bra jobbat.
Ja, sen får vi se hur länge. Alltså som Dekon nu... gör jag ju inte mer än de 15 på lite då och då. Alltså den, och så är jag inne och farmar trinket liksom.
Just det. Men är det lite så här förberedelser inför Battle for Azeroth liksom? Känns det bättre att ha lite mer att röra sig med?
Ja och nej. Alltså jag tror ju att jag kommer spela Hunter ändå, oavsett. För det var, alltså, jag körde ju paladin i mopp. Men jag var, då satt jag också när jag raidade bara gud och tittade liksom på hunters och så här, gud vad jag vill vara hunter igen. Det här var inget kul. Och den känslan vill jag som inte ha igen, så att jag tror att jag kommer levla huntern först.
Ja.
Sen får vi se.
Men det är den relationen jag har med rogues också liksom så här. Men varför valde jag att spela här? Titta på dem.
Ja, precis. Ja. Så sitter man bara skitmissnöjd i så här, istället för att göra det roligaste man kan utav det.
Ja.
Så jag tror att huntern kommer gå först oavsett. Sen tror jag det kommer bli två.
Ja, men det är kul.
Istället för paladinen som det var den här gången.
Ja, ja, då har du hittat någon ny kärlek där. Det är jätteroligt. Men jag känner likadant. Jag kommer liksom inte pursua någonting annat än min rogue. Men då, innan vi hoppar över till Jonas, så ska vi låta dig säga någonting om utmaningen som vi gjorde för oss själva inför det här avsnittet. Och det var att vi skulle, tack vare Malmi som mailade in och bad oss utmana oss med någonting, så laddade vi ner ett add-on, eller två eller tre, som vi skulle testa på. Har du gjort det?
Ja, det har jag. Och jag tänkte jag skulle vara så här svinrolig och ta något riktigt rövigt add-on. Så jag hittade någon sån här cartoon grej. Så istället för krit och höga siffror så stod det kapow! Boom!
Så här, Adam West Batman style.
Ja, men typ. Men, och så var det också något sån här, det fanns hur mycket skämt som helst. Så man skulle skriva slash joke och så var det Marvel, typ Spider-Man skämt liksom.
Va?
Ja, men jag satt där och bara, nej, för gud, jag kommer inte kunna leva med det här på min skärm. Alltså det kommer inte gå.
Vadå, skulle man vara någon jävla wisecracker, stå i raids och skriva slash joke
typ,
liksom?
Alltså, det kommer ju inte gå hem. Alltså, det,
nej.
Det var ju bara kul när man satt och tittade på curse-sidan liksom. Ja, haha. Och sen är det ju inte roligt längre.
Nej. Nej. Nej.
Så att jag valde inte den, utan jag valde World Quest Helper istället. För den har jag inte använt. Och det är en sån här, så fort du går in i ett World Quest så hittar den en grupp för att det ska gå så fort som möjligt.
Okay.
Och den är ju inte värd på min main.
För att du kan göra det själv, eller?
Precis, du köttar ju ner allting liksom. Men jag håller på att levela upp en warrior via Legion Invasion.
Ja, just det.
Där får man galet mycket XPV. Och där är den addonen kung. För att då är det ju World Quest du gör i den här invasion-zonen. Yes, så hoppar man bara in och så slipper man söka upp gruppen, utan du trycker bara på en knapp och så har du en level på 15 minuter.
Det låter smidigt.
Det är fan skitbra.
Så den var kung. Men jag tycker att den är, och den är nog kung i början av en expansion också. Nu, jag väntar ju bra länge med den. Så på mainen är den ju inte värd att ha. Då är det nästan bara jobbigt. Men för att levela allt typ på invasions är det kung alltså.
Men gör det någonting annat, typ summerar den på kart, alltså när du trycker på M liksom, summerar den World Quest med rewards och sånt där också, eller är det bara det där gruppgrejen?
Jag hittar en för bara grupp. Jag orkar inte ha det där.
Nej, för det har jag laddat hem en gång, det här typ om det var World Quest Tracker eller någonting, så fick man liksom upp
rewards på sidan så här, vad som var bäst eller.
Exakt. Så här, vad ska man pursua liksom så där.
Nej, det kan jag inte ha.
Nej, jag tyckte det var lite clutter liksom, det var bara geggigt liksom på hela skärmen, så det skiter jag i. Så ja, men vad roligt. Du hittade alltså ett addon. Det var ju kul. Kommer du behålla det?
För allt absolut och levla. Men på min main har jag inte det aktiverat.
Nej, men det kan ju vara bra inför Battle for Azeroth kanske.
Ja, det kan det vara. Det tror jag att den kan vara kung i början.
Ja, det tror jag också. Ska vi hoppa vidare till dig, Jonas? Vad har du gjort i veckan?
Hello. Bostad Andreas på hans tre skitgubbar. Nej. Nej, men jag säger som jag alltid gör. Alltså mina veckor ser likadana ut och jag spelar fortfarande nästan endast på min warrior och hoppar in med dekon någon gång ibland och gör något litet, men det är väldigt sällan. Så att jag är inte så rolig på den biten faktiskt, tyvärr.
Nej, men du har spelat mycket med Andreas och med oss och...
Är du rolig på någon bit? Jag har inte sett den biten.
Ja, okej, fine. Ja, jag har spelat mycket med Andreas och lyssnare. Och ja, mycket Mythic Plus faktiskt.
Hjälper
folk att fixa 15 på deras alla många alts.
Ja, du hjälpte mig bland annat. Vi körde en det måste vi ändå säga. Vi körde den där Black Rock Hold 15, vi tre.
Jag hjälpte inte det, eller? Det var bara Jonas som hjälpte. Okay.
Nej, men jag sa ju det, vi tre. Du var jättesnäll. Vi hade inte kunnat gjort det utan dig.
Nej,
du är så duktig. Åh, så fin. Slash Pat. Ja, nej. Nej, nu ska jag inte hijacka dig, Jonas, men jag vill ändå bara säga det här. Så att vi inte glömmer bort att berätta om den här fantastiska BRH15 vi körde, där vi inleder hela instansen med att pulla ganska mycket, och så säger healen helt plötsligt BRB takeaway, nej BRB door säger han.
Ja, just det.
Så lät han alla oss stå och dö, för vi hade alla soulblade på oss utan att han hade spälla oss, så vi stod där hjälplösa och bara dog menar, runt omkring honom.
Och han bara, ja exakt, han stod där AFK liksom.
Ja, han sprang ju iväg när vi var på 30% HP och alla dog, och sen så sa han bara, ja sorry, take away. Och så frågade jag om han var hög, han svarade bara yes. Och sen sa han ingenting mer på hela instansen, så jag vet inte, han var en märklig människa. Han var rolig faktiskt på ett sätt, men det var jävla jobbigt för att han bara drog.
Ja, och sen att han var så spännande liksom. Han gjorde aldrig som man så här förväntade sig att han borde göra, typ så här vänta på en combat res eller så där, utan han releasa och sprang tillbaka och ja, var lite tossig.
Ja.
Och det här var alltså en random healer. Och sen hade vi en random tank också, och han var också lite tossig. För jag tror att du var tvungen att säga typ så här 15 gånger till honom att han skulle tämja den här katten i Black Rock Hold.
Ja. För er som inte har spelat DK eller överhuvudtaget kanske aldrig sett en DK, Black Rock Hold är en fantastisk instans för en DK, just för att du har en spell som folk kanske glömmer bort som heter Control Undead, och nästintill allt där inne är undead, förutom batsen och lite andra smaksaker. Och det finns en katt där inne som är i alla fall på kanske lite högre keys och fortified, så är den ganska jobbig, för den hoppar på range och mer eller mindre nästan one-shotar dem. Inte one-shotar, men gör ganska
mycket. Det är ont så in i helvete.
Precis, och du kan ta den som DK, du kan liksom kontrollera den och så kan du använda den mot andra, och den gör mycket AOE, den är väldigt bra att ha. Och den här DK:n hade ju uppenbarligen inte, han visste delvis inte om att han hade spellen, och han hade säkerligen inte lagt ut den på sin bar, för att han stod still ett väldigt bra tag, vilket får mig att gissa på att han försökte leta på den där.
Mm.
Och sen kontrollerade han i alla fall ingenting, och han, det var bara pannkaka, jag vet inte. Han gjorde mycket konstiga massgrips också och sådär.
Ja.
Så han var väl under
han gjorde sitt bästa.
Han gjorde sitt bästa, det gick okej. Okay, men det är frustrerande. Jag kan bli väldigt frustrerad ibland på, och framförallt tanks av någon anledning. Jag vet inte varför det är, för att jag har tankat mycket själv, att man blir kär, men du styr ju gruppen liksom, så man förväntar sig mycket av dem.
Ja.
Att folk,
och det blir ju också extra frustrerande när du också säger Control Undead, Take the Cat innan pullen.
Mm. Och du var ju pedagogisk. Det var ju inte så att du var otrevlig någon gång, utan du sa ju åt honom liksom att gör sig och så därför att. Och så pullade vi katten och dog. Och så sa du det till honom. Och så pullade vi katten och dog. Sen gjorde han det. Det är så här, oh, really?
Ja, precis. Och det ska jag ju då tillägga, så varför vi dog var ju för att den där snubben som healade, han satt ju och käkade sitt takeaway och var hög förmodligen, så att det var inte så mycket heals.
Ja.
Det var bara
fem.
Han var ju också paladin då, men hans butt var inte clenched. Han sträckte inte röven som Andreas gör.
För han hade svalt hela stolen, så avslappnade.
Ja.
Satt på golvet.
Ja.
Det var gaping asshole.
Det var bara några hjul som stack ut, så han kunde sitta sitta som någon sån där stor tjock villain i någon film och typ så här glida runt på sin egen stol.
Och så satt han på sin takeaway, han snurrade fram till datorn och så klappade han takeawayen som han klappade en katt. Ja,
det var en calzone, var det?
Expecting you.
Det var en stor calzone som han la i sina armar och så här vårdade innan han åt den. Ja. Där har vi den, Calzone paladinen. Men sen så ska vi prata om dina utmaningar också. Eller dina utmaningar.
Ja, men vad har hänt mer i veckan? Vi avbröt faktiskt Jonas. Jag vill höra mer.
Ja, exakt. Förlåt. Jonas, vad har hänt mer i veckan?
Men jag sa ju just att det var inte så mycket mer att säga.
Eller, nej, okej då.
Alltså, det är inte jättemycket. Alltså, det ja. mina veckor som sagt ser likadana ut. Gällande utmaningen däremot så prövade jag att ladda ner ett addon, men mitt UI blev väldigt urballat och sen glömde jag faktiskt bort det igen. Så att jag måste faktiskt säga att jag har varit dålig på den fronten. Jag fixade inte den där utmaningen tyvärr. Precis. Så att jag får helt enkelt säga att sorry, jag missade det. Jag glömde bort det helt och hållet sen. För att jag, som sagt, jag prövade men det blev bara kaos.
Du konsidar.
Jag konsidar.
Men du, jag vet ju att du har stoppat in foten i en Eye of Ashara som var, eller i två Eye of Ashara som var helt amazing.
Ja, precis. Vi spelade där, faktiskt det var igår, så vi spelade ganska mycket Mythic Plus. Vi spelade med en del lyssnare. Jag och Andreas då, Jocke var inte med. Och så spelade vi tillsammans med lite folk från min guild. De har, många av dem har väldigt mycket allt, så att det var väldigt mycket fram och tillbaka med loggandes på olika karaktärer, och så fixade vi massa 15s på liksom säkert 6-7 stycken gubbar kanske, vågar jag säga kanske i alla fall. Och sen så gav vi oss in i en 16 Eye of Ashara med en av min guildvänner där som har en nydingad paladin som var item level 905 tror jag han var.
Det är lite lågt för en 16 kanske.
Lite lågt för en 16, och vi bestämde oss också då för att vi tog allt i hela instansen. Alltså när vi hade dödat första bossen så tog vi i princip från andra bossens, hon som står i vattnet där, jag kommer aldrig ihåg vad hon heter, tog vi allting runt omkring, runt hela snigen och tillbaks igen. Så att det enda man såg var en liten munk som sprang med i princip en hel armé bakom sig.
Jag får upp den här
och han sprang runt och försökte då samla ihop allting, och sen så var ju våran, min vän där, healern, han drog en heal och då tappade ju tanken alla aggro på en sekund.
Nej men
alltså, det var ju jävligt klantigt. Och sen så när vi hade väl samlat ihop allting så våran tank sten dog ju. Han fick ju 150 necrotic stacks på en sekund och sen blev han bara one-shotad nästintill.
Nej men alltså så här, vad var planen?
Planen var att samla ihop allting för att göra en glorious AOE, liksom DPS, alltså en glorious pull med väldigt hög DPS bara för skojs skull. Kontentan var att vi hoppade in och dog allihopa. Och sen såg man en ensam liten paladin som sprang runt med en bopp på sig springandes för att försöka överleva och skrek hjälp mig. Vi fick alla releasa och springa dit och försöka samla ihop allt. Ah, det var kaos verkligen. Och så slutade det med att vi kunde inte sluta skratta så mycket, så att vi bestämde bara att vi skiter i det här. Vi sprang ut genom instansen och resetta och gjorde en 15 istället. Och denna gången lite mer duktigt faktiskt och lite mer
strukturerat. Planerat.
Det var inte, ja, precis. Sen kom vi till den här kända båtskippen, och det är ju då i Eye of Ashara innan tredje bossen.
Just
så istället för att gå igenom tunneln så kan du springa till höger där, så finns det ett skepp som du kan hoppa upp på. Och jag är ju warrior, så jag kan ju lipa upp på den här kanten och sen mounta upp och låta folk hoppa på mitt mount så att folk kommer upp.
Just
som inte kan komma upp själva. Och den här skippen då skulle ju spara tid, men det slutade med att vi satt där i typ 10 minuter och försökte hoppa upp på den här jävla kanten för att alla gjorde fel. Jag ramlade ner igen och det var pannkaka på alltihopa. Vi klarade i alla fall skiten med en plus två i alla fall.
Ja, det är bra.
Vi är ett spelare som borde plus tre än kanske en, jag vet inte, mycket högre sten. Så det var inte alls bra, var det inte på något sätt. Utan det var
roligt.
Bara.
Det var väldigt roligt. Jävligt roligt, ja.
Ja.
Men var det ändå den här 9-5 paladinen som gjorde det där? Den där 15-en? Ja. Det är ändå bra. Det är, måste man ge, det är ju cred. Det är cred.
Ja, alltså.
Det bästa av allting var innan, så till att börja med så ser han ett world quest. Alltså att han hittar upgrades. Jag måste göra det här world questet,
ja, just
trinket som jag vill ha där, innan vi ens går in. Och där någonstans säger vi, men vi tar det lugnt nu, ja. Och så går det 10 minuter, sen börjar de samla in hela instansen.
Ja, ja, det var... Men det blir jag så här, även om ni hade fått ihop alla och börjat AOE, alltså skulle ni ha dött på löpande band alltså. Ofta...
Ja, jo, det gjorde vi, fick ihop allt. Jag han, ni, Jonas lipade in, fick aggro och stendog. Av bara lipen. Och så sen dog, vi hade en monk också som jag antar började DPSen, du DPSade, så han dog också.
Men du hann ju ändå skjuta lite innan.
Ja, jag hann skjuta lite och kajta lite. Men jag stendog ju jag med sen. Det är ju vatten ja. Överallt, så det går ju för fan inte kajta någonting heller.
Nej. Andreas var själv där ett tag också och försökte kajta. Nej, det var väldigt roligt. Det var väldigt underhållande i alla fall. Ja. Så det var väl typ det här då. Adonant klarade jag inte av. Men sen var jag väl typ klar med min vecka. Hur har din vecka sett ut, Joakim? Du har fått en riktigt fet legendary äntligen. Det vet jag i alla fall.
Ja, äntligen. Mantle of the Master Assassin. Nu är vi på gång. Yes. Nu behöver jag bara ett par bracers så jag kan börja spela sub. Men det är betydligt roligare att spela Assassination nu också när jag har dubbla, alltså best in slot legendaries. Så nu jävlar är vi på frammarsch. Nu ska det bli åka av på DPS-mätaren har jag tänkt. Men jag måste bara nämna först på tal om Andreas kiting. Nej, när vi körde den här Blackrock Hold 15 så var jag och Andreas tvungna att kajta också för att vi sprang upp för den här gauntlet-trappan liksom.
Och så, bats,
ja. Ja, och så var det jag och Andreas versus typ så här 20 bats till slut för att alla dog. Så, och jag hade typ så här 10% HP så jag fick hoppa runt och Phantom Knife för att de skulle få crippling poison på sig och så fick Andreas skjuta ihjäl dem. Ja, det var lite pinsamt, men vi klarade det. Så det var ju bra.
Ja,
ja det var bra.
Där använde jag ju också min lite CDs och så.
Ja,
som jag glömde bort sen.
I den kiting-processen så använde Andreas Turtle. För det var innan boss nummer 3 som gör den här chargen som man behöver soka. Och Andreas sa direkt så här: ja, oh, nej, det är lugnt, jag tar den här första. Och då bara Jonas bara, nej men alltså jag tar första, det är enkelt. Och så tog Jonas första, sen andra bara, ja, jag kan ta den här, sa jag. Och då sa Andreas bara, nej, nu tar jag den här. Jag kan soka, jag har turtle, det är ingen fara. Och så bara tog han den och så fick han panik. Jag antar att du clenchade dina butts där också.
Ja, jag började spamma allt ett som jag har den bajnat på. Och så kommer den inte upp. Och så tittar man ner på baren och bara, det är sekunder. Det är CD. Jag hade glömt bort att jag hade använt den när vi kajtade.
Ja, och där satt våran kalsonestrykande, rövsväljande healer och blev tvungen att heala upp dig. Ja, jag var tvungen att nämna det bara för att jag tyckte det var roligt. Men jag har spelat för att få den där legendaryn. Och så jag har gjort liksom LFR, typ nästan... Jag gjorde alla LFR i Antorus och sen gjorde jag några andra. Sen har jag kört för att få Waking Essences. Och så till slut fick jag Mantle of the Master Assassin genom att crafta dem. Och det var väl liksom typ på tiden, för att jag har ju som alla andra legendaries nästan, så det var väl typ bara den jag kunde få nästan. Men jag är inte mindre tacksam för det. Det var skit nice att äntligen få den. Faktiskt. Så nu behöver jag bara de där bracerserna som sagt, så, eller ett par andra bracers så, som jag kan byta ut mot mina assassination bracers. Så är vi good to go med sub i alla fall. Så det är kul.
Gucci.
Ja, Gucci Gucci. Men utmaningen så laddade jag hem details som vi pratade om igår. Nej, igår. Förra avsnittet. Skillnaden med, alltså det här addonet då, som ska vara bättre än både skada och recount.
Enligt mig.
Och jag håller med alltså. Jäklar vad tjusigt det är. Oj oj oj.
Visst är det bra.
Det är jättebra att ha. Ja, det är jättebra att ha.
Det är ju så himla mycket enklare att kategorisera upp saker och ting. Och sen det här, hur du nu har jag tidsintervallen, det kan jag faktiskt gå in och titta. För er som inte har det, så kan du ställa in uppdateringsintervallen heter det. Men säger fel att säga tidsintervall. Uppdateringsintervallen i alla fall är, så du kan ju sätta den på noll. Så att DPSen är så att säga i realtid. Så siffrorna snurrar ju som bara fan liksom. Ja. Och jag har på 0,3 bara för att jag känner att, alltså om jag kör på realtid då blir det någonting som snurrar i periferin i ögat när man spelar. Och det tycker jag är irriterande, för då börjar man titta på det. Mm. Och det är ingen bra idé att hålla fokus bara på DPS-mätaren och sen glömma bort vad som du ska göra i spelet. Så att jag har den lite på lite slöare bara för att,
ja, du ska inte ska,
nej precis, att det inte ska störa mig.
Nej, alltså jag är väldigt nöjd med att jag testade den. Jag kommer ju inte gå tillbaka till varken recount eller skada. Dels är den ju liksom så här rent UI-mässigt så är den ju mycket snyggare.
Absolut.
Jag kör ju med 11 liksom, och den passar ju mycket bättre in utan att man behöver modda den på något vis.
Det finns till och med en modell på den som heter 11, så att den passar in exakt i. Alltså du kan ju välja hur själva layouten ska vara, och då kan du välja någonting. Jag är ganska säker på att det finns en 11 nämligen.
Ja, det visste jag inte ens. Då ska jag göra det. Då kan det bli ännu snyggare.
Sen har du ju, du kan ju döpa upp, fan du tar jag lite av din tid här, men du kan ju döpa av, eller döpa om dig i, alltså du kan ju byta namn på din gubbe och på andra, och du kan ju lägga in en avatar och, det finns lite så här små grejer man kan göra.
Ja men, det där, och det är ju mer kosmetiska grejer man har sett på stream när folk heter typ så här massa trollnamn så här som man ger varandra och så där. Ja men det är kul. Men sen så en jättebra funktion som jag hittade, det var att om du klickar på ditt namn i DPS-mätaren och så ska du välja vad du vill titta på, då kan du titta på debuffs eller auras eller liksom allt sånt där för att följa liksom exakt vad du har gjort, liksom hur mycket uptime du har haft på dots och sådär. Men sen så kunde man göra en jättebra grej att du kan jämföra dig med andra av samma klass i raid.
Direkt i, ja, precis.
Direkt i addonet. Och det är fan tungt alltså. Så då satt jag där i min LFR, så det var inte jätteseriöst då, eftersom jag var lite overgearad och sådär. Så Rogan jag jämförde mig med var väl nydingad liksom. Men det var ändå coolt att se att jag kunde ta upp den och sen så se exakt, så, ja men jag gjorde så mycket med damage med deadly poison och han gjorde så mycket. Och så liksom kunde jag jämföra jättemycket liksom hans uptimes, mina uptimes och allt sånt där. Så det var ju skitbra. Mm. Sen testade jag även att ladda hem det här addonet som vi hyllade till skyarna förra gången, och det var ju det här Garrison Manager som automatiskt ger dig bästa möjliga chans för att klara missions och liksom starta dem automatiskt och allt sånt där. Och det är jag ju samma bana som dig Jonas, att det kommer jag, det kan jag inte fatta att jag har spelat utan liksom.
Nej,
det måste jag ju ha. Det, alltså, det är så jävla smidigt och bra att ha att göra med. Så vi får tacka Malmis för att vi fick göra den här utmaningen och hitta de här fantastiska bra addonsen, alltså, säger jag i alla fall. För att de som jag laddade hem var verkligen en improvement hos mig. Och på tal om UIs så shout out till våran allas red shirt guy som skickade in en bild på sitt UI, och Marcus Persson som också skickade in en bild på sitt UI. Och den här Marcus tipsade om en jävligt fräsig hemsida. Han kör nämligen med weak auras, och så tipsade han om en hemsida där det finns strings till alla weak auras till alla klasser. Så typ så fort han rollar en ny alt eller en ny klass eller något sådär, så går han bara in och så tar han den här stringen och så får han den. Och sen är den designad till just den klassen och den specken. Och där finns massa andra så här redan klara strings. Så den hemsidan kommer vi att länka på Facebook, för den var skitbra.
Om man vill, du menar liksom... Wago va? Eller?
Ja, det gör jag nog.
Ja, jag tänkte säga det. Ja, ja, den är ju...
Ja, jag hade aldrig sett den förut och den var helt suverän.
Nej, du hade aldrig sett den? Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, det är ju den man överhuvudtaget... Alltså, där du hittar allting. Alltså, mer eller mindre. Och du även kan länka... alltså, delvis hitta folk som lägger upp, så att säga. Sen så har du ju det här pastebin också. Med folk som har gjort egna, så att säga, för att skicka över. Så kan du använda pastebin, så att säga, och skicka över och sådär. Jag tror att VA helt och hållet, när du laddar ner det, så att säga, så har du ju i beskrivningen, så att säga, att den hemsidan är ju med, så att säga. Men den är skitbra. Den är skitbra. Jag blev förvånad att det inte var att den inte var självklar, så att säga, den hemsidan. Men det kanske den inte är.
Nej, för mig var den inte självklar. Och för er som inte har hört talas om den, så är det vago.io. Alltså vago.io. Skitbra hemsida. Jag hade inte sett den förut, så skäms inte om du inte heller har sett den, lyssnare. Så där finns allt, massa bra till weak auras, om man inte känner sig sugen på att liksom lära sig skiten själv. Vilket jag kan förstå. Fullt ut. Ska vi gå in på huvudanledningen, eller huvudämnet i dagens avsnitt?
Jajamän.
Som idag kommer vara raids. Alltså, yes. Raids genom Legion hade vi tänkt.
Raids.
På alla nivåer, alla tänkbara nivåer.
Ja, så vi tänkte bara liksom helt enkelt gå igenom boss. Första bossen i Emerald Nightmare till sista bossen i Antorus, helt enkelt, på, och vad vi tycker och tänker om de bossarna. För Legion börjar ju sakta men säkert rulla mot sitt slut, och vi har ju fått ett release date på Battle for Azeroth som är 14 augusti.
Precis, fördelen med det här är ju också att vi har kanske tre olika, ska sägas för er lyssnare, vi har kanske tre olika ganska bra, så att säga, åsikter för det här. Vi har jag som har raidat Mythic nästan genom hela Legion, eller mer eller mindre genom hela Legion. Andreas som kanske är mer HC-inriktat, och även pröva på lite Mythic med sin guild eller diverse. Och sen Jocke då, som kanske har missat i alla fall, han har missat en del raids, men han har ändå kommit in och sett från ett annat perspektiv. Så att jag tror att vi kan få till tre ganska bra varianter och åsikter om Legions alla raids och bossar.
Verkligen. Jag tror att vi har liksom, we got them covered liksom. Så vi börjar, alltså, och vi behöver inte liksom grotta ner oss och fastna i samtliga bossar, för då sitter vi här tills imorgon. Men vi kan väl börja helt enkelt bara med Nithendra.
Nithendra, the gatekeeper, första bossen. Ja, det
Emerald
finns
Nightmare. Jo, det finns en sak att säga om henne, och det är hennes jävla röst. Alltså,
ja, fy fan.
Oh my god, där var jag ändå med och progga på Mythic. Och alltså, efter 10 puls, alltså man retades ju gallfeber på den där. Vad är det hon säger?
Jag kommer inte ihåg, jag vill inte minnas. Jag har inte jättehögt ljud på WoW igång. Jag har lite ljud, men det räcker för att man ska bli irriterad på den där jävla rösten.
Ja, och det var, så det är det man kan säga om den. För den fighten var inte särskilt svår på Mythic heller. Det var ju typ så här.
Nej, gud. Nej. Det var mind control.
Ja.
Men jag kan tycka, alltså överlag, för jag körde också en del Mythic i den. Alltså, jag tycker att det var en bra första raid. Om vi
absolut.
Ser
det
hela.
Det var det, det var
och
det.
Man, det var ju också, den var ganska enkel Mythic, vad jag förstått. Alltså för folk som är duktiga, men för oss som inte är så duktiga, håller på att säga. Men det var ändå kul liksom att gå in och känna att man gjorde någonting rätt.
Mm.
Liksom.
Mm.
Det fanns ju två gatekeepers kan man väl säga, som ändå hade någon form av svårighetsnivå. Eller som hade mycket personligt ansvar, som gjorde saker och ting väl lite svårt för en del. Men annars så var ju bossarna fantastiskt enkla. Du hade en patchverk. Du hade en med typ en extra ability, vilket är Nithendra, och sen hade du en med lite olika plattformar.
Mm.
Jämför med fågelbossen typ i Throne of Thunder och lite sådär, inte riktigt men lite så. Och sen hade man ju en Dragons där som var lite speciell på Mythic, men också fortfarande väldigt enkel. Och sen hade du ju riktiga sista bossen som var Scenarius, alltså Savius var ett skämt. Savius var ett skämt. Det är värt att notera också att den här, det här Tyret så att säga för Exorcist som tog World First väl. Hela det här tiret var ju över på, var det 18 timmar eller någonting, 17-18 timmar.
Ja.
Så hade man dödat alla bossar, så det var ju verkligen så här. Många klagade ju på liksom bara okej, sista bossen var skit. Många klagade ju på att det var för kort och för enkelt. Men jag vet inte. Jag tror att jag hade åtminstone 50 wipes på scenariot, så det var inte liksom bara att springa rakt igenom, var det inte.
Nej, han var väl jävligt intens. Var han inte det?
Ja, alltså det ska ju tilläggas att vi den gilden jag spelade med då, vi var ju kanske inte snabbast in heller, så att vi var väl lite gearade från HC jämfört med, såklart, där man alltid jämfört med toppgilderna så är man ju väldigt mycket mer gearad, vilket gör det väldigt mer imponerande att de klarar allting så fort. Men ja, man kan väl säga att vi största väggen vi mötte var väl egentligen Ilginoth, trädet, blobben. För där krävdes det lite personligt ansvar. Och våran guild kunde inte riktigt förstå vad problemet var. På HC och Normal så drar du in alla de här blobsen nära trädet, så spränger du allting på en sekund och sen öppnas trädet, så går du in och dödar trädet. Eller hjärtat eller vad man ska säga av trädet. Medan på Mythic så får du en debuff som är exakt likadan som Bursting i Mythic Plus. Det är där de har tagit idén ifrån. Att när du dödar en mob så får du en debuff som tickar x antal procent av ditt HP och den stackar. Så gjorde du på Mythic, ni kan ju förstå själva, tog man in 10 blobs och dödade dem så fick du 10 bursting stacks.
Och då dog de.
Ja, och de var ju mycket starkare än bursting i Mythic Plus. För 10 stacks i Mythic Plus kan du ju absolut klara av. Men det här var mer eller mindre bara one shot. Så först så prövade vi mycket cheese mechanics, att man körde mycket Spirit Links och feta healing CDs och tog stora. Sen gav de över ansvaret till mig och mina kompisar och då gick det jättebra. För att då behövde vi inte ta in några puckon som gjorde fel.
Nej.
Sen stötte vi på, sen kan man inte säga så mycket om de andra bossarna, som sagt, Ursok var patchverk, Renferal, Elrethe eller vad fan man heter, det var ju inte så mycket att säga om det. Scenarios var väl som sagt den riktiga bossen där inne. Och våran guild, vi gjorde som bland annat Exorcist och Serenity vet jag gjorde. Var Method bara som gjorde bossen på riktigt, som man skulle göra den, döda adsen. Vi på poppade Bloodlust och sen gick vi fucking bananas och körde mycket fler DPS och färre healers och tryckte
ner. Så pushade ni igenom en fas?
Vi pushade liksom igenom en fas liksom, helt och hållet, så vi hoppade över mycket av mechanicserna. Och sen wipade vi väl ett par, kan det vara 10 gånger eller någonting på Savius innan folk förstod vad det handlade om, men det var ju det största skämtet någonsin.
Ja, för det är en cool boss, Savius. Alltså
den är ju frän, det är häftig miljö och alltihopa, och jag tycker Emerald Nightmare överhuvudtaget var en riktigt häftig raid, men det var en bra första raid, men det var lite tråkigt att det var så tydlig svårighetsgrad. Nissandra full som smör, Elrethe också, Ursoc framförallt direkt, och sen Dragons var ju absolut inte svår, men sen så kom man liksom till ögat, så hoppade svårighetsgraden ganska kraftigt. Sen var den inte på något sätt jättesvår, men det är klart den var ju fortfarande lite tuffare. Och sen kom man till scenarios då som var betydligt mycket svårare än någon av de andra.
Men alltså, det är ändå kul att de håller de här strukturerna liksom, att det alltid finns en patchwork. Alltså typ, ja men som patchwork himself eller Butcher i High Mall. Det är liksom så här, första raiden har en kille som verkligen, eller ja, tjej kanske också, som testar dina DPS-kunskaper. Alltså,
ja. Och de sätter ju in det med en anledning, och det är ju verkligen gearchecken. Och det,
ja, exakt,
för att du ska inte komma vidare om du inte har farmat lite HC. Det är ju där det handlar om bara. Och jag tycker ju det är jättebra att det finns.
Ja, verkligen. Ja. För det var ju verkligen Butcher High Mountain. För det, High Mall. För det var ju första raiden liksom. Och hade du inte tillräckligt bra DPS, då kom du inte förbi Butcher. Punkt slut.
Precis.
Och det var ju lite samma med Ursoc. Och det är ju sådana bossar, ja, liksom tight DPS, eller tight DPS check på grund av berserking och sådär. Och så står bossen bara still och säger, come at me typ. Och
ja.
Sen så finns det ju alltid den här gatekeepern, eller raidstoppern, eller guildbreakern. Som till exempel Shadowfiend i Hellfire Citadel. Och jag hade alltid trott att det var spindeln och inte scenarios. För att jag visste inte att spindeln klassades som enkel. För att spindeln för mig har alltid varit så här, oj, typ lite intimidating. Att liksom när man har kört den på HC och sen så liksom, oh shit, jag kan inte ens börja tänka på hur den här är i Mythic liksom. Så har jag tänkt.
Ja, vi hade problem med spindeln. Vi tog den, vi körde den som andra boss liksom. Men vi tog den. Men jag skulle inte säga att den var jätteenkel. För det här är ju också i... när folk måste jobba tillsammans. Det märks om man har en ny insatt Mythic Guild eller folk som har kört Mythic tidigare. Då tror jag säkert att spindeln är enkel, alltså med folk som vet vad som händer, men...
Ja, för att det fanns väl många element som liksom kunde råfacka guild, alltså raiden.
Alltså det här CD ska användas av varannan person som är webbad tillsammans med någon och så vidare.
Ja.
Det tog ett tag innan vi fattade det.
Ja, och lägg pölarna snyggt och, ja, men liksom lämna vingarna till dem som behöver dem.
Men det kan jag faktiskt hålla med om. Det var ett jätteproblem för oss också. Men det var ju för att folk var, alltså, jag skulle inte klassa det som svårt. Alltså, det är ju mer av en sån här, att folk bara får panik för att de vet att de ska flytta på sig.
Ja, men tänk längre vad näsan räcker. Det är väl typ...
Ja, men precis. Och så blir de så här, oh shit, jag måste göra någonting, och då får alla lite så här små panik, och sen så tar de en fjäder som de inte ska. Men jag vill påstå att hela raiden var, förutom scenarios som ändå gav lite fight, så var de resterande bossarna väldigt enkla, om man ser det till...
Nej, men det köper jag också i att du tycker, för att det var väl, alltså, majoriteten av folk som spelade Mythic tyckte att den var enkel, så att jag förstår det.
Och då kan man väl säga så här också, att de är mekaniskt enkla då, alltså rent, alltså boss mechanics-mässigt, men att... Ja. Det alltid är ett problem som uppstår när man ska raida, att alla fattar inte. Och det, alltså den här sociala biten liksom, den är oftast, kan vara svårare än bossen i sig liksom.
Ja, visst.
För det var ju där vi upplevde på Nythendra liksom, att den här bossen är inte särskilt svår, och på pull 3 fattade vi vad som skulle göras, men andra gör inte det. Och då går det inte när det är så pass mycket personligt ansvar som det ändå blir lätt i liksom lite svårare content som Mythic.
Folk är ju vana med att bara kunna titta på sina bars och hålla sin rotation. De har inte förstått att man måste kunna hålla sin rotation och sen titta upp på vad som händer på skärmen också. Det är det som är problemet.
Ja, men då hade vi alltså Nythendra, Ursoc, Spindeln, Ilganoth, Scenarios och Savius.
Och Dragons.
Och enligt Jonas Mythic så var det Ilganoth och Scenarios som packed the biggest punch.
Ja, det tycker jag definitivt. För min del och för vår del som jag då jag spelade, de jag spelade med då, så var det absolut Ilginoth och Scenarios som gav mest fight.
Och ja, nu är det ju faktiskt våran åsikt som gäller här och nu.
Spelar roll.
Nej, men eftersom det är vi som sitter och snackar. Men är det så att någon av er lyssnare har upplevt att det här har inte jag känt, alltså så här var det absolut inte för mig, utan att ni kanske sitter på en annan historia, så får ni jättegärna mejla in och berätta hur ni tog er igenom Raids and Legion och vad liksom era biggest challenges was. Till exempel om det var det sociala eller om det var boss mechanics eller vad som kan tänkas ha hänt er. Så ett betyg för Emerald Nightmare mellan 1 till 10.
7,5.
Ja, typ. Jag tyckte det var en bra första raid liksom. Det finns inte så mycket att säga. Den var bra. Det var roliga bossar. Snyggt. Mm. Snyggt gjord.
Ja, 7,5 är ett bra betyg.
Ja. Mm.
Då går vi vidare till Trial of Valor. Nej, Trial of Champions.
Trial of Valor.
Ja. Mm. Trial of Valor. Boss nummer uno. Våran alfader Odin.
Min fader, ja, som warrior. Han är, jag vill bara säga det på en gång när vi hoppar in i Trial of Valor. Blizzard har sagt att Trial of Valor var ju en instans som inte egentligen var planerad från första början. Den var ju en liten, jag läste det någonstans, man får väl question my credibility här, men jag är ganska säker på att de var säkra på att
att det var en bonus typ.
Ja, men precis, den var liksom inte planerad, det var direkt meningen att gå direkt till Nighthold.
Okay.
Men de såg väl det som en liten så här. Vi har ju haft såna här tidigare expansioner. Vi har ju haft, nu får ni hjälpa mig att komma ihåg,
de här drakarna i Vottelkel.
Ja, och typ Terrors of the Endless Spring, som också var så här fyra bossar liksom. Vi har ju haft såna här tidigare. Obsidian Sanctum, i Wrath of Lich King hade vi ju massa sådana som var så här tre bossar.
Ja, för Terrace var väl ändå, det var ju tid inne i den. Alltså den tycker jag.
Ja, precis, den var väl kanske inte riktigt samma, men...
Nej, precis. Men det var sådana här intermissions raids typ, vi behöver lite mer tid. Så då.
Exakt,
ja.
Och jag vet att jag följde en del det här med World First Racet då, eller jag har ju följt genom hela Legion kan man väl säga. Och jag vet att det var en del som argumenterade för att Trial of Valor inte skulle räknas med i själva racet. Och att, ja men, Method tog ju World First Helga. Och det var lite så här snack om att okej, men var det verkligen någonting att ens förbereda sig för? Det var inte så många gilder som gjorde det. Men sen har jag också läst annat som säger att både Serenity, Exorcist, Method och ett gäng andra gilder förberedde sig som fan för den här.
Fan.
Så att det är blandade känslor där, om det verkligen var så eller inte. Jag kan inte riktigt svara på varken bu eller bä.
Nej, okej. Nej, för jag fick också den känslan av att det inte var så jävla allvarligt. Alltså, den blev lite uncredited. Alltså det, som du säger, alltså om det var snack om att den räknade den i World First Race, det känns ju inte som ett gott betyg från Blizzards sida liksom. Eller alltså till Blizzard.
Precis. Sen är det lite tråkigt där. Jag kommer faktiskt, alltså, jag tänkte på det här när vi pratade om Emerald Nightmare också. Det var ju typ 2 år sedan. Det är ju helt sjukt. Och samma sak med Trial of Valor, jag minns inte så jäkla bra. Men jag är ganska säker på att vi hade något uppehåll eller det var något strul med någonting. Så vi var ganska sena in. Jag vet att Nighthold nästan släpptes när vi kom fram till Helga. Så att, för det var ju inte så lång tid, den var ju inte ute så länge utan innan Nighthold kom. Det var ju liksom...
Nej, och där visste ni väl också om att det kanske var någon sån här extra insatt grej liksom.
Precis, så att jag vet att vi tog ner både Odin och Gorm. Men sen när vi kom fram till Helga, då var det så här, okej, men Nighthold släpps nästa vecka.
Ja.
Så.
Var det något tire där inne eller något sånt? Nej.
Nej. Inget tire. Men där kan vi ju snacka Mythic, hoppet, Odins hopp för svårighetsgrad kontra Scenarios och liknande. Och gänget i Emerald Nightmare. Odin var, i alla fall för vår guild, vi hade ganska... inte mycket, men en del problem med honom. Jag tror vi kom upp till 60-70 wipes eller någonting. Tror jag. Och den var ändå lite att stå i, måste jag säga.
Ja, den såg klurig ut. Jag spelade den aldrig själv. På liksom när det var relevant. Men nej, det såg kämpigt ut alltså.
Det var framförallt sista fasen som alla fick olika de här runmarksen och skulle ställa sig i olika typer av grupper, annars så sprängde man hela raiden. Det var mycket det som gjorde att man wipade ett par gånger.
Och där kom det tillbaka till personligt ansvar.
Exakt. Och så kom Gorm då, som igen då var en patchwork fight med en till mechanic som var lite klurig innan man fick liksom förstod vad det innebär med de här olika
konerna av färg.
Ja, scream shoutsen liksom.
Mm. Och vad det är, man fick en färg och så skulle man stå i den, eller hur var det?
Ja, men precis. Du fick, om du ställde dig i blått, eller ja, det var ju typ grönblått. Sen så fick du ju liksom inte byta sen.
Nej, just det. För då skulle du stå kvar i lila eller blått nästa gång den kom.
Ja, precis. Om du tog den färgen så var du tvungen att stå kvar i den färgen för evigt, så att säga. Och sen... sen var det lite andra grejer med olika is och fire debuff som jag inte, alltså jag minns ju knappt det här.
Ja, men du var tvungen att bli dispellad. Du fick ju is på dig och då var du tvungen att gå bort till den gruppen som hade is och bli dispellad. Just det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
För annars så stannade Spred väl du. Hela den gruppen typ.
Ja, just det. Var
alltså, de som hade fire på sig stannade du. Men gick du till is så kunde du dispella och så försvann debuffen.
Just det.
Sen så sprang han väl runt också som en, liksom, i någon slags stampede. Ja. Där var det ju många som typ, jag vet att jag körde någon pug där och så här. Halva raiden dör till det där. Man bara, ooh, quit.
Ja, ja, men det var ju mycket, mycket av det där att folk, det är återkommande problem med att folk vill kasta sista casten av heal eller sista fireballen som mage eller någonting, och så står man kvar en halv sekund för länge och det räcker för att man inte kommer undan. Mage är ett dåligt exempel för de borde bara kunna blinka, men ni fattar. Sen kommer vi till Helga och det var väl som sagt, våran guild var inte så bra då, så vi såg Nighthold runt hörnet, så att vi gav oss aldrig på henne på Mystic. Men det var en hektisk fight och den svårighetsgraden var ju enorm. Och sen var det ju mycket drama runt den guild, just den bossen också, för att det var ju mycket exploits där. Jag vet, det var Midwinter som blev väl bannade där. Om jag inte, nu kan jag säga helt fel, men jag är ganska säker på att det var Midwinter som blev bannade.
Okej. Ja, jo, men det var väl en väldigt liksom mechanic-intensiv fight på en stor, liksom, på en stor arena. Alltså det var ju mycket springa liksom upp för de här trapporna och liksom springa med debuffs och blobs och allting, allt möjligt liksom.
Ja, så var det ju hennes breath också, precis som hon gör i Maw Souls.
Ja.
Mycket med den. Och det var där exploiten låg, tror jag. Jag är ganska säker på att det var någonting att de kunde sacrificea. Jag tror att de lät en tank tog breathet. Man skulle ju switcha mellan tanken på breathen. Och jag tror att det var någonting med att man lät en tank dö. Och så typ seade man honom på något så här speciellt sätt. Så blev det så att hon buggade ur och kastade aldrig någon mer än någon breath. Vilket gjorde att fighten blev extremt mycket enklare.
Ja, det låter det som. Det låter väldigt behagligt.
Ja, men jag får rätta, folk får ta det med en nypa salt när jag säger att det var Midwinter. Jag är inte säker, men jag vet att det var någon top guild som blev, eller två, som blev bannade i en vecka eller någonting för att de exploitade.
Ja, och är det någon lyssnare som sitter på information om det här och vet exakt, då är det bara att mejla på warcraftpodden@gmail.com, alltså warcraftpodden@gmail.com, 2D i podden, eller gå in på Facebook och skriva till oss där. Där är det bara att söka på Warcraftpodden, eller på Instagram heter vi också Warcraftpodden, så vi finns lite överallt, va? Så det är bara att höra av er med allt ni vill säga. Det får ni jättegärna göra. Men jag tycker att det här hela Trial of Valor låter lite som Grulls Lair Burning Crusade, när man hade sprungit igenom Kara som inte var jättesvårt. Och då liksom gör jag en parallell mellan Karazhan och sen den här Emerald Nightmare då. Och sen så kommer man till Trial of Valor som en liten raid, men svårighetsnivån liksom ökas drastiskt.
Många gillar som hade problem med Heroic i Trial of Valor också.
Ja,
alltså just sälja.
Ja, precis.
Och Odin var också ett jäkla problem för många gilder. Eller jäkla problem så ska vi inte säga. För en del av de kanske mer casual gilderna så var ju bara Heroic Odin gav en riktig slap in the face jämfört med Heroic Emerald Nightmare liksom, som var man kissade på.
Ja, och det kommer jag verkligen ihåg från Grulls Lair liksom. Man kände sig ändå så ganska mörk och stor och stark liksom, när man hade klarat sig igenom Karazhan. Och så kom man till den här första bossen i Gruul med typ, vad hade han? 6 ads eller något sånt.
High King Malgar.
Exakt, High King Malgar. Så här, skitmycket mechanics, slog som en lastbil och liksom massa ads och hejsan hoppsan. Och alltså det var ju som att gå in i en jävla cementvägg alltså, för många gilder. Jag kommer ihåg, jag hade någon polare som spelade en guild som var... de var inte riktigt on par med spelet överhuvudtaget. Så, här. Så de gick in i Gruul's Lair med folk som jag tror inte ens var 70 nästan. Alltså, jo, men man måste väl vara 70 för att gå in i raiden då. Men de hade liksom grönt gear och de typ bara samlade ihop några jävla rat pack för att de skulle kunna testa skiten, och de åkte på så mycket smörj.
Ja.
Så att det visslade om det. De for ut genom rutan, kan man säga. Men betyg för Trial of Valor.
Oj. För att vara en raid som jag inte spelar så mycket, så tycker jag, så tyckte jag faktiskt inte om den alls. Så det är femma. Det var okej, men det var inte mer än så.
Ja, Andreas.
Ja, jag spelade den ändå ganska mycket. Jag tyckte att HC var i en bra form i den. Alltså lagom svårt liksom. Det var inte bara att stompa igenom. Så att jag ger den en 7. Ändå ganska högt. Och jag kan också tipsa, jag gjorde Mythic, den varianten, väldigt, väldigt övergerad liksom, men med pugg. Eller mestadels gildis var det, och så några pugg. Och Mythic Helga är ju fortfarande, det är en sån här fight som det går inte bara att DPSa ner och så sen dra. Det är ju, du måste fortfarande göra mechanics. Sen så har du ju väldigt mycket större chans att överleva när du sitter på 6 miljoner HP istället för 2.
Ja,
men nej, den är, jag tycker den fighten är svinkul. Och jag önskar att jag hade klarat den då liksom, att det var bättre.
Just
men,
det.
Men den är kul att göra även nu.
Ja, och man kan få en achievement, va? Det sa du i något avsnitt här tidigare.
Ja, men precis, men det är ju, då är det faktiskt ganska svårt, för då får du ju inte dö någon gång. Så fort du går in i Odins rum där, så får du inte, det är ju en personlig buff du får på dig, så att om någon dör så spelar inte det någon roll för dig egentligen. Men nej, om du överlever och dödar, one-shotar alla bossar, så får du The Chosen-titeln, alltså ditt namn och så följt av The Chosen. Och det, är ju, det går nice. Oftast bra, Odin och Gorm. Men Helga är en sån här, man kan inte, du måste göra taktiken
annars. Ja, just det. Men ja, jag känner ändå inte att jag kan betygsätta Trial of Valor, för att jag har inte spelat det tillräckligt. Jag har testat lite på Heroic i Pug och sådär, så jag känner mig ändå inte bekväm att betygsätta den. Men som ni säger så låter det ju som att den har varit ganska bra tunad ändå.
Den var väl övertunad i början, vet jag, med Helga. Det var det. Men Heroic-tunen tyckte jag var helt okej. Jag tyckte den var bra, för att det krävdes att man gjorde saker där inne liksom.
Mythic Union var inte jättedålig heller. Det var väl bara det att man gick från och clearat Mythic Emerald Nightmare, så liksom så här, nice, nu red in pangom, men man fick en käftsmäll för att Emerald Nightmare var så enkel. Jag tror det var det som var felet. Då var det ju snarare Emerald Nightmare som var för enkel, och sen var det många gilder som liksom insåg att jaha, vi var kanske inte en Mystic Guild bara för att man fick en käftsmäll på en gång liksom av Odin.
Ja, jag kan ju säga, Trial of Valor var ju här gick jag till Heroic Only.
Ja,
jag har inte kört något Mythic efter Nighthold, eller Emerald Nightmare menar.
Nej, och eftersom jag inte har raidat det här och inte kan liksom uttala mig om det, så kan väl jag säga det jag tänker på. Det är ju att Emerald Nightmare tyckte jag följde så jävla snyggt den här loren som presenterades i när man levlade liksom.
Ja, det gjorde det.
I Valshara, ja.
När du levlar i Valshara, liksom det här med hur Savius dödar i Sera, liksom huge deal, och liksom tar, liksom corruptar hela landskapet och Tear of Loon och allt sånt där, och sen då ger man sig in i Emerald Nightmare för att jaga rätt på den här snubben liksom. Så hela den grejen tyckte jag var jättenice, och lore-mässigt och story-mässigt om hur de liksom förde allt vidare, men den känslan fick jag inte överhuvudtaget i Trial of Valor. Alltså det är så här, the fuck am I doing here? Typ.
Fick du inte? Jag fick den lite, men det var gillade ju Stormheim mycket, så jag fick den liten lore-känslan.
Ja, och sen är du Warrior också.
Ja, fast det blev jag ju inte förrän efter Nighthold.
Så nej, det är sant. Det är sant. Du var ju shaman då, ja. Ja, jo. Nej, men jag kände inte riktigt den så här, samma vävda känsla. Som,
är det engelskan som är svår, eller vad anser du?
Nej, det är ju med att de andra raidsen har ju varit så tydliga, liksom. Emerald Nightmare, och sen så kommer vi till Suramar. Och liksom hela processen fram till Nighthold som gör att det liksom verkligen kliar i fingrarna och det pirrar i hela kroppen. Liksom. Nu vill jag in i Nighthold. Hela den grejen. Som jag tycker det är så himla häftigt att de lyckas etablera. För jag menar, Suramar var ju en 110 only zone, right? Eller hur?
Ja.
Och sen alltså man liksom, den finns där så länge och man får göra de här questsen och liksom göra sig redo för Arkway och Court of Stars, och sen liksom sen släpps raiden. Så att man är liksom så inmatad i det här liksom Nighthold liksom känslan redan, och så släpps raiden och så får man gå in och göra den. Så och den liksom den känslan fick jag inte riktigt med Trial of Valor. Så without further ado, tror jag, så går vi vidare till Nighthold.
Ja.
Vad har vi där? Det är den där skorpionen första.
Ja, Gatekeeper, första, precis som alla andra raids. Lite mer av en AoE fight på Heroic och Normal, och sen på Mystic var det lite mer, inte bara, och ja, det kunde man ju göra sen, men i början så var det ju mycket med att kontrollera adsen rätt, eller stå bakom de här olika kristallerna som var. Man DPSade ju honom, så tappade han olika delar av sin exoskeleton som man var tvungen att ställa sig bakom, och just de gjorde olika saker, och det var väl en lite samma sak där i alla fall för den gilden jag spelade i då också, det här att man kommer från en tidigare raid där man har stompat allting, och så kommer man till Scorpion och faktiskt wipade, typ, jag tror vi wipade 10 gånger eller något sånt där.
Men är inte han också en liten noob-checker liksom?
Jo, men precis, det var lite av en noob-checker. Och jag tyckte den var helt okej. Okay. Nästa boss var ju kanske mer rolig än Scorpion. Scorpion var ju fortfarande väldigt sådär basic. Ja. För sen kom man in på Chronomatic Anomaly som var skitrolig, tyckte jag i alla fall.
Var det han som kastade tårtor?
Nej, det var Trilliax. Det var en galna tårtmannen, Trilliax. Det var tredje bossen.
Chronomatic
var den här stora Voidwalker-liknande saken som gick i en cirkel runt själva leyline powersna.
Så manipulerade han tiden, va?
Precis, han gjorde saker och ting snabbare eller saktare, och sen kontrollerade man det där och lite adds och sånt. Jag tyckte det var en rolig fight. För mig var det en väldigt rolig fight i alla fall. Lite AOE blandat med single target.
Ja, där dit raidade jag faktiskt också på Mythic. Tyckte det var roligt. Då healade jag på min druid. Scorpion och, eller Scorpiax, eller vad heter han?
Scorpion.
Ja. Scorpion, och sen han Anomaly. Jag kan inte prata.
Anomaly. Sen kom vi till kanske en av de roligaste bossarna, i alla fall i början, och det var ju Trilliax. Sjukt rolig voice grej. Ja. Och faktiskt ganska roliga mechanics, försöka tårter.
Och städa, va?
Ja, precis. Eller man kontrollerade så botsen gick och städade olika pölar och sådär. Och så var man tvungen att DPSa ner dem när de hade ätit upp tillräckligt mycket skit på marken. Och... Eller hoppa på dem, för de sprängde som bomber typ. Så det var mycket så här. Den var sjukt rolig den fighten, men det var absolut ingen pushover. Och det var väl kanske första... den satte lite liksom ton på... Eller, i början i alla fall så satte den ton på lite av resten av svårighetsgraden. För det är ofta så med nästan alla raids att de första tre bossarna är bara pushovers. Och sen så kommer man till de bossarna som faktiskt är svåra. Och det stämde överens i alla fall med Emerald Nightmare. Där kan man ju för sig välja. Men om man säger att man tog Nythendra och sen gick man till Ursoc och sen gick man till typ Elrethe eller vad hon hette. Så var de lite pushover. Men sen kom Dragon som var lite tuffare och sen kom liksom
Ilgenoth,
ja, som verkligen bara wow, här blev det lite svårare. Och det är lite samma sak här. Jag menar, Trilliax var ingen pushover, men jämför Trilliax med till exempel Krosus eller Spellblade eller till Condrius, så var ju svårighetsgraden hoppade ju ett jävla steg uppåt.
Ja.
Och Trilliax var en fantastiskt rolig fight faktiskt. Både DPS och heal och tankingmässigt så tyckte jag det såg ut som att det var en rolig fight för alla parter involverade.
Men det är ingenting man associerar med World of Warcraft i alla fall, att hjälpa robotar att städa.
Nej, det var lite att käka tårta. Det var lite annorlunda faktiskt jämfört med
ja, verkligen. Nästa. Och sen hans voiceover gör ju också så här, man blir så jävla snopen första gången man hör den.
Ja. Filthy, filthy! Alltså, ja,
jätteljus var ni där också.
Ja, typ. Han pratade ja, men, så här konst.
Ja, men som den här roboten i Uldor som också har så här bebisröst nästan liksom.
Nej, det tycker jag inte. Nej, det var inte så ljus. Det var bara en man som. Ja, du får gå in och lyssna på den på YouTube sen. Den är,
ja, då minns jag fel. Klockren. Jag hade för mig att han hade den här rösten som ni vet inga pratar om i Uldor. Den här som
ja, XT. Ja, XT. Han som hade hjärtat på. Oh, you're breaking my heart. Typ.
Ja, jättejust det. Ja, exakt. Ja.
Ja. Nej, jag pratar inte alls så. Vidare sen då så kom väl våran guild tog valet att gick till Krosus. Jag vet att det var många andra gilder som gjorde det också. Och där hade vi ju första gearchecken, kan man lugnt säga. Inte så mycket mechanics. Stråle vänster och höger. Lite ads. Men en riktig jävel faktiskt. Vi hade jätteproblem med honom, vet jag. Många andra kanske bara smällde ner honom på en gång, men jag vet att det var många gilder som hade problem med Krosus. För det var...
Ja, det kommer jag ihåg att ni satt där rätt länge och plågade på.
Ja, vi satt faktiskt där längre än vad vi borde ha gjort. Men det var... Den var tuff ändå. Jämfört med Spellblade till Condrius så var det ju den enklaste att gå till. Mm. Rent gearmässigt. Och eftersom att det var mer av en patchwork fight så blir ju det mer av ett naturligt val att gå till Krosus.
Ja, just det.
Men det var inte alls lätt att...
Hade han Titan Rage, eller?
Han hade ju en annan typ av en Rage. Många bossar har en Rage att de blir gigantiska och sen slår ihjäl alla på ett slag.
Mm.
Här var det ju plattformen gick ju sönder. Det gjorde den ju även på HC Normal. Efter ett tag så drog han ju ner en slam så här och då förstördes ju bron. Så du var tvungen att hoppa bakåt. Och så till slut så finns det ingenting kvar att stå på. Och då faller man ju bara ner och dör. Alltså,
ja, just det.
Bara, ja, precis. Så det var ju det som var en Rage.
För de som inte vet eller liksom de som inte har kört eller inte kommer ihåg Krosus så är det ju att han är ju någon slags stor demon som kommer upp i vattnet och så står man exactly. på någon slags pir och slåss mot honom. Ja. Och så som du säger då med de här slamsen så slår han sönder bron allt eftersom.
Ja, precis. Och den var väldigt healing intense. Det var väldigt noga att hålla healing CDs på vissa olika sätt och göra allting rätt där. Samtidigt som pusha stenhårt på DPSen och stunna ads och interrupta ads och sådär. Och det hade vi mycket problem med, för adsen one-shotade många ibland.
Ja, de kastade någonting, gjorde de inte det?
Ja, men de kastade väl typ någon sån här fellbolt som gjorde typ 90% av hans HP. Och sen kom det ju liksom abilities runt omkring där. Så det var väldigt lätt att man blev one-shotad. Och jag vet att det var många gilder som, inklusive oss själva då, som wipade på hela, alltså hela kvällar, wipade på 2-3% bara. Alltså det var verkligen det. Att någon dog för tidigt och så var man tvungen att ressa dem direkt för att alltså den DPSen däremellan, de här 10-20 sekunderna kunde avgöra om man klarade det eller inte.
Ja, ja.
Sen kom vi från, gick från en vägg till nästa vägg och det är ju då Spellblade. Vi gick till Spellblade i alla fall. Jag vet att vissa kanske gick till Condrus eller High Botanist. Nej, jo. Jo,
men, och hon, Spellblade, det var väl hon som gick runt i den här stora liksom, parken typ, så man kunde skippa henne.
Du kunde ju springa förbi henne. Ja. Mm. Croesus, när du kom upp för trappan så var ju Croesus rakt fram, Botanist till vänster och till Condrus till höger, och sen gick hon i mitten. Så du hade ju fyra val där.
Mm, just det.
Men vi gick från Croesus till Spellblade, och det var ingen vacker syn där heller. För den var väldigt mechanic. Alltså från att gå till Croesus, som inte var så mycket mechanics, mer optimering av DPS och healing, så kom då Spellblade som hade väldigt mycket mechanics. Och väldigt lätt att göra fel på.
Just det. Mm.
Den var väldigt, väldigt dependent på att dina range gjorde rätt. Framförallt med den här isbuffen som du skulle studsa emellan. Sprida det till rätt personer. Så man stod som ett, ja, det var en speciell uppsättning hur man skulle stå och sådär. Och den bossen var väldigt kul, men den var frustrerande på många sätt och vis. För den var lite unfair ibland.
Var det RNG menar du eller?
Nej, inte RNG kanske, men den var bara så här. Man kunde ha dåliga timers. Som kanske ledde till att man hade dålig DPS i för sig, så det ska jag väl inte försvara med, va? Men det var en klon av henne som gjorde en whirlwind och bara, eller en blade storm och bara, du vet, gick genom rummet och targetade random, och när man träffade den tog man lite damage och blev bortputtad. Och den kunde liksom göra saker och ting med att man skulle sprida debuffsen, för man var tvungen att stå på vissa positioner, så man var tvungen att flytta sig. Och hade man otur så targetade den liksom fel personer hela tiden, så range var tvungen att flytta sig, och då spred de buffen och då blev det bara pannkaka och alla dog. Så det var mycket så här, den var lite tråkig på det sättet att den var så, att den där mekaniken med den snurrade Bladestorm och kvinnan kunde, den tyckte jag bara, den var bara jobbig, man kunde inte göra någonting åt den liksom.
Nej, precis. Förande. Nej, och det är ju alltid liksom ett jobb, oftast ett jobbigt element liksom, så här att man får sitta och hålla tummarna liksom, att kan vi fortsätta eller inte. Det beror precis. På.
Den biten kunde man inte kontrollera, och det var det som gjorde mig irriterad.
Ja, det förstår jag. Det är ju känsligt. Det är ju känsligt liksom när det blir så att man utelämnas liksom blottad till liksom RNG så där på något vis. Och det du har pratat om hittills är alltså Mythic. Samtliga bossar du har nämnt har varit Mythic. Så om vi bara pausar där lite, så har vi gått igenom alltså Skorpionen, Anomaly. Trilliax, Croesus och nu Spellblade. Andreas, du och jag har spelat det på Heroic.
Nej, du. Nej. Jag tog en paus här.
Du tog en paus där? Ja, varför då? Kortfattat, varför tog du en paus?
Vår guild dog ut. Okay. Folk började lämna, och så var det som inte lika roligt att progressa i Trial of Valor, Mythic och Emerald Nightmare där. Så att då tappade intresset för spelet.
Okej. Okay. Kan du ångra nu i efterhand så här att du inte spelade Nighthold?
Ja, det kan jag. Jag gjorde Nighthold alltså efteråt när jag kom tillbaks, men då var Toss ute, eller hade precis kommit ut, och så gerade jag liksom upp min karaktär, då sprang jag genom Nighthold. Men det blir ju heller inte samma sak när det är ett tier gammalt liksom.
Nej. Nej, alltså jag spelade ju alltså healer då här då, och spelade Heroic, och så jag puggade ju en del, sen spelade jag lite med dig också Jonas när ni sprang igenom Heroic istället för Mythic. Så då blev jag ju boostad mer eller mindre. Men min upplevelse av de tre första bossarna, första bossen var ju pretty simple liksom, man stod och gjorde sin grej. Andra bossen var jävligt rolig, precis som du sa, jag håller med. Det var en jättekul grej, det var att undvika lite saker, anpassa CDs efter de här tidsgrejerna då, och liksom hålla koll på när man skulle casta och inte och sådär. Det var kul. Tredje bossen fattade jag riktigt aldrig. Det var så här, men jag klarade mig ganska bra ändå. Men det var så här, varje gång jag skulle ställas in för den fighten, så var det så här: okej, jag tar inget ansvar här, jag ska bara hila, punkt. Så, och sen så, det var det, och sen liksom undvika den här beamen som man absolut inte fick dö till. Alltså dog du till beamen, då var det ju ut ur raiden.
Ja, precis.
Så det var det jag liksom gjorde. Jag healade och såg till att inte dö i den. Och det gick ganska bra, för att andra tog ansvar och liksom gjorde de här mechanicsa som behövdes då. Croesus vet jag också att jag fastnade på några gånger. För att Jag menar, som healer så stod man där och liksom bara pumpa ut HPS och liksom kom igen då, men när folk inte dödade de här adsen eller när folk tog onödig damage, då blev det liksom jävligt svårt. Så där du säger att det var en healing intense fight, det kan jag, även om jag inte spelar Mythic, så kan jag ändå säga det, att ja, det var det. Mm. Det var, man fick vara på tårna liksom. Det var lite som Ulthraxion i Dragon's Hall, liksom det är så här en healing fight.
Exakt.
Och sen har vi, vad pratar vi om, Spellblade, ja. Och ja. Det fattar jag typ aldrig heller riktigt så här. Och jag menar, det är inte för att jag är puckad på något vis, men det är så här, jag vet inte, jag tog inte till mig hur det här fungerar egentligen. Så på något vis, efter några puls, så typ så här, okej, okay, så här ska jag göra med den här isgrejen. Utöver det så står jag bara och healar så mycket jag kan typ.
Jo, men det förvånar mig inte faktiskt, för att det var ganska många även i våran guild också som inte förstod, alltså som bara inte hade läst eller kollat på videos eller att förstå vad Mark of Frost, som den heter, vad den gjorde.
Ja.
Och även liksom Searing Brand då, när det, för hon var ju liksom, det var ju först Frost och sen gick hon över till Fire och sen gick hon över till Arcane.
Just det, ja, det, men det kommer jag ihåg.
Det är liksom tre olika faser där, och det där vet jag att vi hade också problem med, för det var folk som inte förstod vad själva vad de gjorde, alltså abilitiesna, och det är ju liksom första misstaget rakt upp och ner där.
Mm. Men alltså så här, så eftersom jag inte har spelat Mythic så kan jag inte uttala mig hur mycket som helst om det här racet och liksom hur den var liksom tunad och allt sånt där, men jag tycker ändå att det var en jävligt rolig raid, alltså bossarna var jävligt kul tycker jag, verkligen. Och sen det här som jag var inne på förut, liksom det här med loren och storyn i Legion, liksom hur den fördes in i Nighthold, det tyckte jag var skitnice. Så alltså jag var jävligt exalterad när jag gick in i Nighthold, och jag kommer ihåg att jag följde World First Racet slaviskt och liksom satt och uppdaterade YouTube så här, för här, kom igen, killvideos liksom så här, för jag ville se och hänga med. Och det var ju det här dramat med Serenity och Method liksom, vilka som skulle komma först och sånt där, det var också jävligt intressant. Och för er som inte vet, jag kan dra lite kort att några från Method liksom hade fallout med ledningen och drog och
typ
bildade
alla.
Ja, typ alla, och bildade en egen guild och liksom skulle tävla mot Method då. Så det var väl,
och Method recruitade Rapid Eye Movement.
Ja, exakt.
Och så fick de alla spö av ryssarna ändå nästan.
Ja, just det. Exorcist kom att, pulled up big, ja. Ja. Men är det bara jag eller alltså så här, Nighthold? Det känns som en annan expansion. Alltså det känns, ja, det så länge, jävla långt bort. Liksom i början av Legion så var ju Gul'dan någon slags main villain. Och det är så här, who's that guy? Var inte, ja, han med i VOD? Liksom. Det känns som att Nighthold är någon slags egen liten expansion. Alltså allt från launch till Nighthold känns som en egen expansion nästan. Och det som har följt nu är Legion på något vis, tycker jag.
Mm. Jo, men det är länge sedan. Det var det. Så jag sitter här och försöker komma ihåg hur allting var och tia sig del. Och länge sedan. Alltså jag stod där.
Mm. Men hittills är det rätt coola fighter och vi är nöjda med Nighthold. Så vi går vidare. Då har vi Varimathras. Nej, inte Varimathras. Tychondrius.
Tychondrius. Väldigt lik Varimathras. Ja. Fast inte mechanics-vis, men alltså som eftersom att han är en dreadlord.
Men om vi ska sammanfatta de här tre som är kvar. Vad är det? Det är Tychondrius och sen är det
Botanist och Star Augur, Grand Magistrix och Gul'danis.
Ja, men om vi tar de där tre då, Botanist, Star Augur och Tychondrius lite fort då. Vad säger de om dem?
Tychondrius var en sjukt rolig fight på Mystic. Ah, den var väldigt speciell, men man använde ju lite av cheese mechanics där med rogues och paladiner med bubbla eller bop. Bop funkar inte. Nej, det var bubbla tror jag som funkar. Och lite sådär, så den var lite speciell. Den var väldigt setup-baserad och jag vet att
jag förklarade lite mer så att för de som inte fattar.
Ja, men det var ju, jag måste ju sitta här och komma ihåg. Ja, Seeker Swarm tror jag det var. Och sen så fick man ju ett Carrion Plague, just det. Man kan väl säga kort att han gjorde en cone av damage. Och för att inte undvika att den spreds vidare. Det fanns ett visst sätt man skulle göra på det. Blizzard ville att man skulle göra det på ett sätt. Men det man gjorde istället var bara att man satte en rogue längst fram som tog cloak. Sen så ignorar man den mechanic helt och hållet.
Alltså, det var cloak det. Of ignoring mechanics.
Cloak of lol. Ja, precis. Ja, så det var det. Och sen när man hamnade i den här night-fasen då, så var det olika bats man skulle DPSa ner. På Heroic och Mythic, eller normalt, så var det bara att DPSa ner batsen och ta en buff och hoppas att man fick buffen och DPSa satan. Medan på Mythic så, om man inte fick buffen, så dog man inne. Man kom aldrig ur den fasen igen, vilket gjorde till att Det var ytterst viktigt att man dödade exakt minst 20 bats på en viss tid. Så att, och sen att alla kunde gå runt och plocka de här olika orbsen. Så det var lite roligt.
Det låter lite som Garrosh fighten. När man kom in i de här intermission faserna och så skulle man döda de här tja-grejerna.
Tja-lings, ja. Och så plockade den här vita buffen.
Och så var alla tvungna att ta den här buffen. Och då var man liksom så tvungen att döda dem, stå och vänta och så bara 1, 2, 3, ta dem och så springa vidare. Så.
Exakt, det var väldigt, det var lite likt där faktiskt, det kan jag hålla med om. Vidare High Botanist, Botanist på HC och Normal var ju en riktigt rolig AOE-fight. Så man kunde bara kliva satan, även om de hade shared health pool, så kan man ju få upp lite roliga siffror där.
Ja, de var 3 va? Eller 2?
Exakt. På Mythic var det ju tvärtom. På Heroic och Normal så börjar man ju med alla 3. Och så dödar man en och en. Så blir de 2-1. På Mythic började man med en. Så blev de 2 och sen 3. Vänta, nu säger jag fel nu. Det kanske är fel ordning. just det, nej, tvärtom, precis. På HC och Normal så började man med en och så blev de fler.
Mm.
Men i Mystic så började man med alla 3 på en gång.
Och så blev de färre. Ja, men det märks.
Precis, men när man dödade en av dem så healade de andra upp till fullt.
Blä! Då var det dags att single target alltså.
Exakt, så Cleave var worthless. Det var det som var contenten av det. Så att du var tvungen att döda single targeten ner en.
Okej. Okay.
Så även om man cleavade, alltså... Det fanns ju olika klasser som benefitade på cleave. Till exempel jag hade som en hans med shaman, jag hade ett chest, en legendary chest som gjorde att när jag gjorde crash lightning så increasade min damage. Så att för mig var det värt att kliva lite då och då, bara för att då ökade det med min single target damage.
Ja, just det.
Men som sagt, men det var typ det.
Mm. Men Star Augur, nu hoppar jag lite fort här för att jag inser att Andreas har inte så mycket att säga eftersom han inte spelar här. Så vi steamrollar lite igenom det här. Star Augur.
Star Augur, det är ju kanske den man har mest att säga om dock tyvärr. Men det är ju guilty.
Ja, precis. Det var därför jag tänkte att vi skulle hoppa dit så fort som möjligt.
Ja.
För han var riktigt klurig.
Ja, HC Norman var inte så mycket att säga om. Det var inte så mycket att challa om där. Men Mythic var det desto svårare. Grand Conjunction är väl allas... mardröm. Hade ut olika konstellationer som en debuff eller en buff eller vad man vill kalla det på folk. Och man var tvungen att gå in i rätt konstellation i varandra och cancella ut skiten, annars så sprängde man hela rummet. Och det där var ett problem både för toppgilder och, eller toppgilder var det väl kanske väldigt färre problem än vad det var för min guild till exempel. Men man kan väl säga att jag tror att Method hade upp till 360 wipes eller någonting på Star Augur.
Det är ju helt jävla sanslöst. 360! Alltså...
Ja, något sånt där. Något sånt där. Det, alltså det var mycket jämförbart med att de typ one-shotade, inte one-shotade, men de hade liksom under 50 wipes på nästan alla andra bossar och så kom de till den riktiga väggen. Våran guild hade inte alls lika mycket, men vi hade ju, jag menar, vi var ju utgearade skiten så fruktansvärt, så det var en viss skillnad. Och jag vet att Serenity körde stenhårt med en jäkla massa shadowpräster när Serenity Madness fortfarande var galet.
Just det, för att pusha, ja.
Ja, och sen körde de två healade den fighten, och den videon att titta på är väldigt häftig.
Ja, den kan vi rekommendera att alla tittar på. Serenity versus Star Augur.
Ja, alltså två healade den fighten, det var kaxigt. Den håller paladin och resten shaman.
Mm, all cred to those guys alltså.
Verkligen. För det, ja, det är fortfarande imponerande hur de pull that off.
Jag har fan inte sett det ska jag kolla upp.
De körde ju liksom full, alltså de körde så mycket DPS bara och bara burstade ner skiten. Och det
var balls to the walls. De fick precis. Väl world first på den, fick de inte det?
Serenity fick world first på den och Grand Magistrix. Och sen kom ryssarna i kapp.
Ja, så det är ju rätt coolt att liksom ta den här, alltså även om de förlorade racet med Gul'dan så fick de ändå The Guildbreaker först. För,
absolut.
Och det där tycker jag är så roligt när det kommer såna här riktiga jävla Guildbreakers. För jag kan tänka mig att det var en och annan guild som rök på grund av att den tegelväggen var så jävla hård så den gick liksom inte att springa igenom.
Nej.
Hur som helst.
Nej, så den fighten var ju den fruktansvärt rolig samtidigt som den var så jäkla frustrerande, för det var ett misstag som sprängde hela raiden. Så det var verkligen, man satt, det var butt clench alltså, den var, men den var fortfarande, jag tyckte fortfarande den var väldigt rolig.
Ja, men det var, alltså det var mycket personligt ansvar då eller?
Ja, men det är ju det som är Mythic. Folk måste Det räcker inte med att man har 5 snubbar som gör alla taktiker och alla andra kan bara springa igenom som det är på CO-normal. Men ja, så har det ju varit genom hela, alltså alla svåra, alltså gamla heroic också, hard modes och allt vad det är.
Ja, ja visst är det så.
Ja, ingen som kan bara stå vid sidan om och bara glida med.
Så alltså i Nighthold har vi nu träffat på DPS-checken och gear-checken som är Crosses. Nu har vi gått in i Guildbreaker som är Star Augur. Då har vi alltså...
Och gear-checken kan man ju lugnt säga.
Ja, och gear-checken.
Och fruktansvärt också. Det var en Titan Ridge också.
Ja, ja, och det bidrar ju ändå mer till att det blir svårt. Men jag menar alltså där plus liksom, alltså en DPS-check plus en enormt mechanic heavy fight. Det blir ju klart det blir svårt liksom. Och så har vi nästa boss, Grand Magistrix. Är hon så? Magistrix.
Alisand, ja.
Aha, just det.
Med den fantastiska Convergence of Fate-trinketen som hon fortfarande använder som Fury Warrior.
Ja, just det. Den som många eftersträvar, ja, eftersöker. Ja, ja men, och hon har ju liksom, är ju en sån här kändis också. Som liksom var med genom hela den här Suramar-kampanjen. Liksom, ja, liksom. Så det var jävligt spännande att få liksom, träffa på henne och få slåss mot henne.
Lauren är ju fantastisk där, för det är hon som bjuder in Legion, för att hon har inget annat val. Hon ser antingen så svälter hennes folk eller så går hon med i Legion. Och det är väldigt tråkigt, för att det är många som säger att hon är en bad guy. Men om man lyssnar på hennes tal innan man engagerar henne, så hon tycker inte om det här. Hon tyckte inte om att släppa in Legion. Hon är tvungen för att vara där eller låta hennes folk dö. Liksom. Så hon är väl lite av en sån här bad good guy. Jag vet inte riktigt.
Nej, men sen hur hon behandlade sitt folk, det var ju inte så nice. Det här när man kollar på hennes enforcers, kommer ni ihåg det? De här questerna i Suramar, när man skulle starta den här rebellionen, när man skulle dra igång det, då fick man ju se de här scenerna när hennes vakter typ bara exekuta folk på en gata. Det var ganska, det var rätt starkt. Det var en bra kampanj, hela den här liksom första kontakten, liksom rebellerna och allt sånt där. Ja, det var nice. Men tillbaka till bossen.
Grand Magistrix Alisand. Ja, det är Mystic i alla fall. En jäkligt tuff fight. Man hade ju precis kommit förbi Star Augur, som var lite av en guildbreaker och en vägg i sig. Och sen så kom man till Grand Magistrix, som inte alls gav någon paus på något sätt.
Nej.
Det var en riktigt mechanic heavy fight. Riktigt DPS, alltså heavy healing, heavy tank, den var svår på alla nivåer, det fanns inget.
Med Carrick Heavy, då blir det svårt för dig, Andreas.
Ja, det går inte.
Man kan väl, i samma sak här, jag säger som jag säger innan, det känns så länge sedan så jag måste liksom försöka minnas tillbaka när vi progressar på henne, men
det enda jag minns är de där bollarna som åkte runt i cirklar.
Ja, men precis. Det var ju bollar som gick genom olika fast and slow zones. Och Mythic kan man väl säga att det var, första fasen var ju liksom man fick buffen och det var bara undvika bollar. Andra fasen var lite tuffare med beams och annat. Och sen kom man då in i time layer 3 då.
Är det fas 3 eller?
Precis. Och där spenderade vi en del wipes på, för att då ökade saker och ting fruktansvärt med Conflexive Bursts och gud, det var mycket skit alltså, nu när jag sitter och tittar här.
Det finns en lista.
Ja, jag försöker komma ihåg bara också. Sista fasen var ju liksom en burn fas. Det var ju då man bara, hon restades tredje gången och då var det bara hoppas att alla överlevde och göra mechanicsen rätt och spränga henne så fort man bara kunde. Första och andra fasen var liksom mer av en så här survival, det var inte lika DPS heavy liksom, men i tredje fasen så ville man undvika så mycket mechanics som möjligt liksom, så det var det.
Var det då Bloodlust kom eller?
Om jag minns rätt så var det bara BL och bara kötta sönder henne så fort man bara kunde.
Ja, för hon healade upp sig som du sa. Alltså första fasen och sen healade hon upp sig till andra och sen healade hon upp sig till tredje. Så det är som du säger, det blir ju så här nice transition, just att eftersom det var så mycket mechanics så handlar det inte så mycket om att liksom trycka någon så här high DPS liksom för att döda henne, utan det var mer överlev mechanicsarna och få henne till nästa fas liksom.
Överlev fas 1 och 2, ja. Och sen sista fasen, det var då man brände allt man hade liksom i slutet där.
Ja, det är rätt coolt.
Men hon var tuff. Hon var jäkligt tuff. Rolig fight. Mycket som hände. Det var verkligen butt clench, sitta på tårna hela fighten. Det var en lång fight och man kunde inte slappna av 5 sekunder.
Så om Andreas hade kört Grand Magistrix så hade han fan sträckt röven alltså. Om du skulle sitta och butt clencha så hårt.
Ja, men det var som Hilo. DPS hade svalt stolen. Lugnet själv.
Lugnet själv när han står på range, ja, som hunter och bara pungar.
Vad ska jag göra nu? Gå vänster. Nej, det är ingen fara.
Disengage.
Ja. Jag har CD, det är lugnt.
Ja. Det är lugnt, grabbar, jag har turtle, I fix this. Ja. Ja. Nej, men jag vet ju att jag spelade druid där. Så det var jävligt skönt att spela druid, eftersom det kräver att man rör sig mycket. Och eftersom man är druid så kan man både röra sig och förbereda för damage med hots. Så jag kan tänka mig att om du hade spelat på din paladin där, Andreas, så hade det blivit så här: mycket butch clenching, just för att man måste röra sig. Och liksom
Jag hade behövt den här låten och så när det där skriket kommer som Super Saiyan.
Ja, du tänker på Super Saiyan låten ja.
Ja, just det. Ja. Ja, just det.
Om jag hade överlevt och gjort någonting bra, då hade den låten.
Ja. Men man kan väl säga vi kommer. Hela Nighthold var en riktigt, riktigt bra raid. Och nu har vi väl kommit upp till den sista, en final destination. Och då Gul'dan.
Gulleboy.
Som jag tycker är bullshit att vi fightar igen bara för den här time travel hit och dit. Och jag tänker inte ens gå in på det, för då kommer jag börja snöa in mig i lore här. Men jag tycker att... Ja, jag har faktiskt tråkigt nog gällande just Gul'dan, så var det väldigt, väldigt trist för att våran guild disbandade på Gul'dan. Och som många andra i Nighthold, många andra gilder, mycket folk som spelade WoW, det var jättemånga gilder som gav upp efter Nighthold eller precis under Progress, för att folk var trötta här. Det var så mycket AP-farm, det var Legendary farm vid sidan om. Ja. Det var inte bara gå in och raida Nighthold.
Du var ju med i gilden också. Nu förstår
jag. Ja. Det var så mycket runt omkring. Det var inte bara Nighthold. Det var liksom, det var Mystic Plus för att farma Legendaries och AP. Det var gamla raids för att farma Legendaries och AP. Alltså det var så mycket AP-farm och det var så mycket runt omkring. Så det var jättemånga gilder, både toppgilder och lite lägre rankade gilder som liksom gav upp, eller rent ut sagt bara tröttnade. Och tyvärr var en av de gilderna var min gild.
Ja, men också så förstår ju jag, för det där kommer jag ihåg, den där allting runt omkring, för det var ju det var ju en tid innan det som vi tar för givet nu. Det här att man har, ja nu vet jag inte hur många gånger vi har, men alltså den här gånger X artifact power increase, det fanns inte. Eller det fanns ju, men det var inte alls lika högt. Man kunde inte crafta legendaries. Det fanns inte det här systemet med att man hade man inte fått något så fick man lättare och sådär. Så
precis.
Det var ju så in i helvete mycket farm för att liksom komma upp i rätt artifact level, att få rätt legendaries. Och jag menar, det är jobbigt nu. Fatta hur det var då. Och särskilt för toppgylder som typ så här: okej, okay, ja, men vi måste ha en shadow priest för det här. Okej, okay, vi har ingen. Okej, okay, vem vill levela upp och farma 24 timmar om dygnet för att vi ska exakt kunna raida nästa vecka? Alltså det är helt sanslöst hur det där systemet fungerade då. Och jag förstår hur liksom de här som gör det här for a living nästan, som typ de i Method, Exorcist, Serenity, liksom som måste spela hela tiden för att hålla sig uppdaterade. Alltså de måste ju ha gått in i väggen som ett jävla en egen företagare fan, som jobbar för mycket. Det är helt sanslöst.
Det var just det som hände tyvärr med Nighthold, att Nighthold blev tyvärr en lite av en hela, det var inte bara bossarna i sig som Star Auger och kanske Grand Magistrix och Gul'dan för all del också, utan många, många gilder liksom såg hela Nighthold som en guildbreaker. För att när man kom till Tomas och Garrison så kanske man förhoppningsvis hade fått alla sina legendaries redan. För att jag vet att det var många som satt på antingen 10 eller 9 eller 8 legendaries i slutet av Nighthold. Sen när Tomas och Garrison, då hade man ju haft fått de där sista två eller vad det nu kunde vara. Som vissa som var för mig, jag hade ju min best in slot legendary kvar när våran guild disbandade liksom, och jag farmade ju då i alla fall hjärnet av mig, men den liksom droppade ju aldrig och gimpade mig jättemycket. Ja. Och även andra som hade samma problem. Så tyvärr så har inte jag så mycket att säga om Gul'dan. Jag kom inte i fas 3. Jag tror det bästa attemptet vi hade var väl på fas 3 med 40-50% eller någonting på Illidan då, som man slåss mot i slutet. Eller The Demon Within. Så vi var väl nära, men så jag kände bara så här, nej, det var sommar. Jag var trött och jag fick den här käftsmällen från Blizzard liksom, att det är för mycket. Så jag tog en paus faktiskt och kom tillbaka sen i sent i Thomas Rogers.
Ja, så då behöver vi inte säga så mycket mer om Gul'dan då. Nej. Kanske för att vi tog honom på HC obviously. Det var en ganska, alltså det var en okej fight liksom.
Ja, jag kan väl, alltså jag kan säga lite, den var väldigt annorlunda på Mythic. Ja.
Och sen var det ju den här secret phasen då, som liksom, för det handlade, det handlade väl om att Gul'dan skulle tjänla in Sargeras i Illidan, var det inte så?
Jo, precis, de skulle använda Illidan som ett vässel för att summa Sargeras i Illidan. Och han lyckas ju, men vi spör ju honom innan han får tillräckligt mycket kraft.
Exakt. Och den secret phasen var ju cool, I guess. Liksom.
Den var ju riktigt cool och det var... Själva fighten var också skitcool, både på HC och på Mystic. Tyvärr fick jag aldrig döda honom men på Mystic. Men jag tyckte om den fighten jättemycket. Jag tyckte den var riktigt rolig, både på Mystic och Heroic.
Mycket spännande mechanics. Och
mycket liksom, spännande mechanics.
Ja, jag kan absolut rekommendera att om man inte har tittat på Gul'dan Mythic-killen, så gå in på...
Sorry.
Gå in på YouTube och kolla på Exorcist Kill på Gul'dan Mythic, det är jävligt nice. Och utöver att det var en cool fight så droppade Gul'dan också ett jävligt schysst mount.
Ja, det finns folk som farmar fortfarande.
Ja, det skulle jag vilja lägga vantarna på, kan jag säga. Men Andreas, det kanske helt enkelt var jävligt lägligt för dig att ta paus där. Alltså att inte spela Nighthold.
Ja, alltså jag hade gärna raidat Nighthold för att den var ganska vacker och så liksom, och ska vara bra, men jag ångrar ju inte pausen heller. Alltså det fanns inte intresse för mig att spela, och så är det ibland.
Ja, och liksom vad det låter som, i och med allt runt omkring Nighthold, så kanske intresset definitivt inte hade kommit tillbaka om du liksom hade forcerat dig att spela då.
Nej, det tror inte jag. Alltså det var också det här, för jag min guild som jag var med i, för de coren hade redan lämnat. Men jag vet att guildmastern var kvar och kämpa liksom. Som jag hade kontakt med, trots att jag hade slutat. Och jag tror nog inte att jag hade njutit av det heller. Och all props till han som höll på och drog i det där. Men de fastnade på Crucis Heroic och hade inte nog med DPS liksom.
Ja. Så blir det när du slutar.
Ja, det skulle jag.
Det blir så när du slutar, vet du. Då försvinner dipsen.
Nej, jag tror att jag hade suttit där och varit förbannad liksom. Så att jag... Nej.
Ja, nej, men alltså som du sa, Jonas, att liksom Star Augur och Grand Magistrix och Gul'dan i alla ära, men att Nighthold i sig och den liksom fasen av spelet var en guildbreaker i sig, med all form som krävdes för att man skulle kunna spela på den högsta nivån liksom.
Ja. Och då är det ju värt att tillägga också liksom att jag spelade inte på en super, alltså inte alls på en jättehög nivå så.
Nej, men du fick ändå känna på det. Alltså
jo,
den här tröttheten precis som kom av all den farm man tvingades göra.
Precis, och det är det som var kanske det jobbigaste i det hela liksom, att jag satt där och var ganska utmattad över hela Nighthold liksom. Man hade farmat stenhårt för Emerald Nightmare redan, det var ny expansion och man gick in stenhårt liksom, och så insåg man att shit, det här artefaktsystemet, det finns ju inget stopp på det liksom. Så man bara fortsatte kötta hela tiden, för det fanns alltid någonting att förbättra gubben på. Du kunde spela vad som helst och en gubbe blev bättre.
Ja.
Och det var ett problem. Alltså...
Ja, men spelet i sig kanske inte var optimerat just då. Alltså jag tror att Blizzard tänker tillbaka på den tiden att ja, men alltså, vi släppte en jävligt bra raid. För det kan vi ändå liksom
komma överens om.
Ja, det kommer vi överens om.
Och artefaktsystemet förstörde den raiden helt.
Exakt.
Hållet,
exakt. Rakt upp och ner. För folk orkade inte. Så jag är ju beredd att säga, för här känner jag ändå att jag kan vara med och betygsätta, så jag vill ju ge Nighthold en liksom 8,5 eller något sånt. 9,
ja,
liksom.
Absolut.
Det är en skitbra raid. Den är vacker, som Andreas säger. Den var bra lore-mässigt, den hade bra bossar, bra blandning. Men...
Och det var bra tunat på sätt och vis. Vissa kanske inte håller med mig alls och säger att det var mycket RNG och det var kanske för svåra bossar, för, eller för unfair mechanics och hit och dit. Men jämfört med Tomb of Soak Garas som vi kommer prata om nästa avsnitt, så tycker jag att Nighthold var, ser tillbaka nu som ett år sedan, mer än ett år sedan man stod där, och jag tyckte den raiden var riktigt bra faktiskt.
Ja, och alla som slutade då fick sig välförtjänt vila efter all farm. Och där sätter vi punkt för det här avsnittet, tror jag.
Ja, vi hinner inte gå igenom, vi har två raider kvar. Ja. Det finns mycket att prata om.
Ja, och vi har suttit här väldigt länge nu. Men så nu vill vi uppmana er att gå in på Facebook och gilla oss. Där finns länken till Discord. Så kommer ni in på vår Discord. Gilla oss på Facebook, få membership status på Discord. Kom in och spela Mythic Plus och raida med oss. Vi kommer sitta där jämt när vi spelar, så det är bara att komma in och snacka skit. Vi vill jättegärna uppmana er till det. Så gilla på Facebook, kom in på Discord och häng med oss. Sen får ni jättegärna mejla er alla era synpunkter till oss på warcraftpodden@gmail.com. Alltså warcraftpodden@gmail.com, 2D-podden. Så alltså Facebook, mejlen, Discord och just det. Och så Instagram. Där finns vi också, Warcraftpodden. Där lägger vi upp avsnitten och lite annat smått och gott. Det är väl typ det.
Det är väl typ det.
Har ni något annat att säga?
Raids. Jag vill bara säga, mycket raid-snack och sådär. Det är svårt att covera allting på... Liksom, det finns mycket mer att prata om. Om ni, någon av er lyssnare här sitter här och som jag då har raidat Mythic genom mer eller mindre hela region, så vet ni väl mycket att det finns mycket att prata om de här bossarna. Men ska man hålla något form av tidsschema, så måste man hoppa över lite små saker. Så är det bara.
Ja, visst är det så. Just det, vi vill också flagga för att ni jättegärna får gå in och ge oss en rating på iTunes och kanske till och med skriva någon rad, kanske en recension tror jag det heter. Ja, så ni får jättegärna gå in på iTunes, skriva en recension och ge oss så många stjärnor som ni känner att vi förtjänar. Det uppskattar vi jättemycket, för det får oss att ploppa upp mer på iTunes så att fler folk hittar oss. För lyssnare gör att vi kan ge bättre content. Så Instagram, Facebook, mail, Discord och iTunes. Det var en lång lista för er att ta tag i. Men gör så mycket.
Finns också på Tinder, Warcraft-podden.
Swipa höger. Så, igen, Facebook, Instagram, mail och iTunes och Discord. Kom in och häng med oss på Discord, det vill vi jättegärna. Gilla oss på Facebook, ni är bäst. Tack så mycket för att du lyssnar. Vi hörs nästa vecka, då fortsätter vi med Antorus och Tomb of Sargeras, och så får vi se vad vi annat hittar på. Så har ni så bra, och så hörs vi. Hej då!
Andreas och Tinder. Skulle swipa vänster på honom.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.